Ja, Herre, så tackar vi dig för den här tillfället att få tjäna dig, Jesus. Tillfället att få upphöja ditt namn, Jesus. Tack, Jesus, för att du har all makt i himmel och på jord. Tack, Jesus, för att du har dött för oss. Du kom till jorden och du levde ditt liv här som en människa. Och idag, Jesus, får vi minnas dig. Men vi behöver inte bara minnas dig, vi kan ha dig i vårt hjärta. Tack att du är här och möter var och en av oss. I Jesu namn. Amen. Jag blev lite hes. Men det gör inget, för då kan man sjunga lägre. Kan man ta lägre toner. Det finns en liten rolig berättelse om Albert Einstein. Han var ju fysikprofessor. Och så åkte han tåg. Jag vet inte om han var från England eller var han var ifrån. Men han åkte tåg i alla fall. Och så kommer konduktören och så tittar på biljetten. Och Albert, han hittade inte biljetten. Han stod och letade sina fickor överallt, ungefär som jag brukar göra. Letar överallt, har för mycket fickor, och han hittade inte den. Och konduktören säger, men Albert, jag förstår att du har betalt biljetten. Du behöver inte vara orolig. Det är okej, sätt dig ner nu så får du åka med. Och så går konduktören, han går och klipper vidare. Så när han kommer till dörren där så vänder han sig om. Då står Albert fortfarande och letar. Och så säger han så håller han på hela tiden. Så kommer han tillbaka. Men Albert, det är lugnt. Du får åka med. Utan biljett. Men jag tror att jag har löst biljett. Men det är inte det som är problemet. Det står på biljetten vart jag ska. Men jag vet vart jag ska. Jag har bestämt mig för att komma till himlen. Och det är lite intressant det här med. Vi måste bestämma oss för den. Och det är ju så här att. När vi har tagit emot Jesus till frälsning så. Så säger han ju också så här. Vi tar emot Jesus först. Vi bekänner hans namn. Den som tror, han blir frälst. Och räcker det väl? En gång frälst, alltid frälst, säger de en del. Men det är ju inte så. Sen säger också Bibeln att vi måste arbeta på vår frälsning. Och då, som liten grabb, som det var alls inom, menar de med detta. Arbeta? Kan vi inte arbeta på den? Jo, det kan man. Jag får ju bekänna ofta, för jag är ju snabb, min tunga är väldigt snabb. Och det kommer, ibland så kommer det, och ibland så tänker man saker om folk. Och Gud, han läser ju våra tankar, Jesus, han säger vad jag tänker. Så jag får ju bekänna för Jesus ofta. Det här är inte bara jag bekände när jag var 9,5 år, när pastorn kom och frågade. Jag har bott i kyrkan, jag är uppvuxen i kyrkan, i en lägenhet så här. Sparkar fotboll i kyrkan, pappa var jättearg på mig. För, antingen var det för att glasrutan gick sån, eller också var det för att man fick inte göra det. Det fanns olika parametrar där, jag vet inte vad det var. Men i alla fall så kommer pastorn och så, jag kunde ju allting, jag kunde väl en sång, det satt ju ryggmärgen. Så det tar jag fram den gamla sången, så kan jag inte den nya texten de hittat på nu, utan jag kan ju den gamla texten. Och då så kom den pastorn när vi bodde i Småland och sa, Mikael, är du frälst? Vadå? Jag har ju bott i kyrkan, jag har levt i kyrkan i mitt liv. Ja, men har du tagit emot Jesus? Och det var på förmiddagsmötet. Och sen säger, då får du bli det ikväll. Och det var jättedumt. Det var bättre, jag vet det då på förmiddagsmötet. För sen hela eftermiddagen fick jag våndas över min. Då fick jag syndanöd som 9-åring. Då hade jag väl pallat något äpple och spelat harsfjol och så här. Och det är ju så. Vi kanske inte hade gjort så mycket. Men jag kunde lika väl bli frälst på förmiddagsmötet. Fick jag vänta kvällsmötet. Och då blev jag frälst. Men jag hade hela tiden varit frälst, men. Då blev det ett avstamp. Och sen ett halvår senare så blev jag döpt. Det var en gammal tant som stod där. Så var jag 9,5 år, nästan 10. Så stod jag där i dopgraven och så stod en gammal tant där. Hon var inte mer än 18-20 år. Fick jag reda på sen. Men för mig så var en gammal tant. Och så fick jag lämna det gamla. Och sen är det ju då när vi har blivit frälsta. Och det är likadant nu. Vi har fått ett uppdrag att berätta om Jesus. Det är vårt uppdrag. Gå ut i hela världen. Börja älga oss. Sen kan ni åka till slätte. Och sen kan ni ta törreboda. Och sen, så står det ju. Gå ut, börja i Jerusalem, säger han. Men alla kan inte åka till Jerusalem. Vi får börja där vi bor. Och berätta om Jesus, det är tufft. För vi har en motståndare som inte tycker om att vi ska göra det. Så får vi göra det. Berätta om honom. Och då får vi någonting som det står om, frimodighet. har stor lön med sig. Så vill du ha bra betalt så ska du berätta om Jesus. Och det säger alltid Janne Lund. Berätta om Jesus så får du bra betalt för det ger stor lön. Men han har inte sagt om det är pengar eller välsignelse vad det är. Men det ger stor lön, men det är upp till Herren att betala den. Så att då har vi alltså, vi får bekänna. Och det får jag göra ofta. Och berätta vad vi gör. Och så var jag hos en dam uppe i, här nu, vi börjar i tidigt med det jobbet, men vi håller på nu också. Och då så kom vi fram till, vad gör du då, sa hon. Är du bara snickare? Nej, det är alltså, jag jobbar bara halvtid, så. Det är så sniket att jobba heltid, sa, så jag jobbar bara halvtid. Och då skrattade hon åt mig. Nej, så jag jobbar för pinsrörelsen ute i Ödemarken i Tanzania bland massajerna. Och så fick jag berätta om detta. Det var jätteroligt. Och sen hade hon varit i Tanzania, så hon hade ju varit där jag var. Fast några mil ifrån där, så hon kände till området. Det var ännu roligare. Men Herren ger oss möjligheter där vi går fram. Varje dag. Och jag sumpar massor av chanser. Bara för att jag är människa. Och bara för att jag fegar ur och tycker att det passar inte här. Jag var ju sen gubbe i Skövde, jag kanske berättat det, om den här luftledningen som gick vid taket. Och han var, man kan säga att han var oerhört irriterad, den mannen. Det gick en utsugningskanal uppe vid taket så här, och den hade satts upp och målarna hade fixat alltihop. Sen hade elektriken plockat ner den här, stoppat in elkabel och satt i doser i den. Och så kom målaren dit och målade in det igen. Så kommer ventilationskillen och säger att de här hålen sitter på fel ställe. Vi måste ta ner det igen. Och husägaren, han blev oerhört upprörd. Och så kom jag dit. Och så, jag skulle bara sätta lite golvlist, var meningen. Och då sa han, Mikael, hur gör vi här? Titta här, sen. Nu ska den här trumman ner igen. Två gånger har målat in den. Nu är det tredje gången. Och jag får betala varje gång. Och jag tycker inte om det här. Ja, han var irriterad. Nu kom det, han var militär och jag var det också. Och vi kände massa militärer ihop, så att vi fick en liten connection sådär. Och så säger han så, hur gör jag? Har du något förslag? Ja, så. På onsdag klockan 8. Det var på måndag. Varför då, sa han? Jo, på onsdag klockan 8, så här, då får du reda på det. För det har pratat med Jesus om det här, så. Och då tittar han på mig. Precis som, och jag vet inte vad fick det ifrån. Det var liksom bara sådär, det ska jag säga. Då sa han, på onsdag klockan 8. Titta på mig. Vad menar du, så? Jo, sa jag. Jesus, det är min bästa polare. Det var efter stroken. Jag har ju sett Jesus och allt det var. Det är min bästa vän. Och han har en annan kompis som heter den helige ande. De två jobbar jag tillsammans med. Och de hjälper mig. Så jag ska få reda på hur vi ska göra. Titta på mig. Funkar det så? Ja, det funkar så. Och så fortsatte jag jobba. Han gick omkring den hela dagen och tittade på mig om jag fortfarande var frisk eller vad det var för fel på mig. Och så höll jag på med det här jobbet. Sen var jag där på tisdag klockan 8. Kommer han in hoppande, jag var där klockan 7. Har du fått reda på det? Nej, men Patrik, sa jag. Det är imorgon. Det är inte idag. Är du säker på det? Har han sagt något? Nej, ingenting. Vet du något? Alltså? Nej. Har du tittat på grejen? Nej. Men om du inte har tittat på det, hur ska du veta då? Nej, jag bryr mig inte om det. Jag får reda på det, sa jag. Och det var, kanske var lite kaxig, men jag tyckte det var roligt. Och sen vet jag inte vad som hade hänt om jag inte hade fått reda på det. Men så gick tisdagen. Och så åkte jag hem och var fullt upp. Och så la jag mig på kvällen och sa till Jesus så här. Du, sa jag, vet inte alls hur jag ska fixa det här. Har du någon bra idé så får du visa dig i natt. För imorgon bitti klockan 8 måste jag berätta hur jag ska göra. Och sen på natten där så vaknade jag. Jag såg det här själva donet man satte ute på hålet. Då satt hålet här på mitten. Satt själva hålet. Och det gick inte att lyfta upp det så högt, för det tog ju det i taket. Och det var det som plåtslagaren ville flytta ner trumman, så han fick det centrera här. Och då ser jag bara en hand som lösgör det här, flyttar upp det så hålet blir här uppe. Och så fick vi täcka igen det här nere med en plåt. Tack, sa jag bara. Så somnade jag om där. Och så vaknade jag och så åkte jag in till Skövde och så sa jag, kommer han klockan 8? Vet du något, sa? Ja, det vet jag. Vet du, sa? Ja. Och så gick vi till det här donet. Jag hade tjuvtittat, jag hade tittat på det. Det såg ut så jag visste, för jag var så nyfiken jag med. Och så sa jag, det här tar vi den. Lossa de fyra poppnitarna. Skär den med en kniv, limmet. Och så flyttar vi upp det, täcker till hålet. Då är det klart. Och när fick du reda på detta, sa han. I natt klockan 3 blev jag väckt, sa jag. Och då såg jag det här för min inre syn. Oj, sa han. Funkar det så? Funkar det så, sa han. Så funkar det. I vardagen, sa jag. Är han med? Mm. Och så kom, så säger han så här, berätta det för ventilationskillen, sa han. Så kommer ventilationskillen, så går han in i vardagsrummet. Har du inte gjort något med trumman, sa han. Nej, problemet är ditt, sa jag. Mitt, skrek han. Ja, titta här, sa jag. Om du tar den här, det här donet, så tar du bort de här popniten. Du flyttar upp den dit, skär av det, flyttar upp det dit. Så passar det vid taket. Då kan vi måla in det där sen, så syns det inte. Och när fick du reda på detta, tyckte han. Ja, i natt klockan 3. Jag pratade med Jesus. Det är lite roligt att han finns med. Han som har skapat allting. Han har skapat hela Helgarås, ska jag tänka dig. Och alltihop. Och där finns han i vardagen. Och det tycker jag är kul. Att vi har en vardagskristendom. Sen är det så här att innan, de som känner mig nu tycker att jag är lite burdus nu med. Men innan stroken så var det inte bra, kan man säga. Nu har jag försökt att lägga band på mig. Annars är jag väldigt upprörd och säger väldigt mycket saker. Och så jobbade jag som arbetsledare i Tibro på ett företag. Och så kom säljaren ner med en lunta papper. En tjock lunta papper. Fredag klockan 12:30. Vi stängde 1. Alla maskiner var diskade. Jag stod med fanerpressar och grejer. Och allting var ordninggjort. Så säger han så här. Mika, det här ska vara färdigt på måndag morgon. Då var det tillsågning av material och massa jobb. Och han visste ju att jag var fullständigt utsliten på det här jobbet och trött och låg precis på gränsen till att explodera. Och det gjorde jag där. Jag skällde ut honom efter noter, alltså, så mycket jag. Det var ungefär som man har sett Knasen och de här. Han stod så här när jag skällde. Och han stod precis intill mig och jag talade om vad jag tyckte och tänkte. Och sen åkte jag hem och släppte det, för det var ju liksom, det var vardagen som vi hade det. Och den här killen, han tyckte om att trigga oss småbossar ner på golvet. Det var det bästa han visste, få igång oss så att vi blev arga. Den njöt han av. Men sen när jag satt på mötet på söndagen så sa den helige ande, Mikael, det var inte bra det du gjorde med Brynolf. Nej, men det var ju hans fel, sa jag. Nu hade en inre dialog med den helige ande. Det var inte bra, sa han då. Nej, vad ska jag göra till det då? Du ska åka till Brynäs och be honom om ursäkt för ditt dåliga beteende. Ska jag åka till honom? Det var ju hans fel. Ja, men det hjälper inte, sa han. Så den helige ande, du ska göra det. Nej, ville inte. Och så höll det här på. Och jag fick ju ingen frid på mötet. Och vad han pratade om där framme, inte en aning om. För jag hade min brottningskamp med den heliga ande där. Men sen så kapitel, okej, jag åker dit efter mötet. Då tystnade ju den heliga ande. Då sa han ingen mer, då kunde jag lyssna på vad som höll på mötet. Jag kommer fortfarande ihåg vad han pratade om. Men i alla fall så åker jag dit. Svänger in på gatan, ungefär som bort till Lennart och dig där. Och så ser jag Brynolf i fönstret. Och då fegar jag ur där. Nej, jag kan inte gå in till honom en söndagmiddag. Gå in till Brynolf. Jag tar till morgon på jobbet. Då fick jag ju söndag eftermiddag, hela måndag natt. Som jag blev påminn om det här. Och tänkte jag, så ringde jag upp på förmiddagen. Lite fråga, är Brynolf här idag? Nej, han är ledig idag. När kommer han då? Han kommer imorgon. Ja, en eftermiddag till och ett dygn till där måndag. Med det här som Herren hade pekat på. Ja, och så åkte jag dit på tisdagen. Ringde upp, är Brynolf här? Ja, det är. Ja, tänkte jag. Så gick jag där och var sådär smånervös. Det är ju alltid så. Konfrontera en grej som man har gjort Bertilla. Och då så ligger kontoret på andra våningen. 2 halvtrappor så är man uppe. Och så går jag upp till Brynolf klockan 4 precis. De andra hade lämnat kontoret. Det var några minuter efter 4. Jag vet att han var där längre. Och så ställde jag mig i dörren till Brynolf. Och sa, du Brynolf, det där som hände i fredags, då betedde jag mig som en gris emot dig. Kan du förlåta mig? Och då står Brynolf och tittar på mig så här. Och när jag börjar prata med det så vänder han sig om så här. Så jag står där borta. Och han tittar in i en bokhylla. Och så säger jag så här, Brynolf, får jag din förlåtelse för det här? Ja, ja, ja. Men gå nu, Mikael. Gå nu, Mikael. Så stod han i min kassa. Gå nu, Mikael. Tack, Brynolf, sa jag. Och de steg ner för trappan alltså. Jag kunde lika väl ha flyget. Det var därför jag heter Roy Falk. Jag kunde rita flyget ner. Jag var så lättad. Det var så skönt. Förlåtelsens kraft. Och så gick det till på torsdagen. Då ser jag Brynolf nere i fabriken. Och tänkte, nu har han laddat igen. Och då så vinkade han på mig. Och jag kom till hur är det, så? Du, sa han. Det som hände på mitt kontor, sa han. Det är första gången i mitt liv som jag har bett. Fått ta emot förlåtelse och givet förlåtelse. Jag har aldrig någonsin gjort detta. Jag är uppvuxen på barnhem i Norrland. Jag har fraktats från barnhem till barnhem och från fosterhem till fosterhem. Och jag har lärt mig den hårda vägen. Jag har aldrig någonsin bett någon om förlåtelse. Och det du gjorde i tisdag, sa han, det kunde inte jag ta. Det var så annorlunda. Så jag orkar inte ta det. Så det var därför som jag betedde mig så konstigt. Sen fick jag ett jättebra samtal där. Och sen efter det så svängde ju alltihop. Då hade jag och Brynolf en jättegod relation. För Brynolf, det där, Mikael, ta bilen du. För du är så ändå inte supa ikväll när vi ska åka på fester. Och så varenda möte vi satt på i sån här planeringsmöte. Du har pratat med Jesus om det. Så det var hela tiden. Och sen innan jag slutade så fick jag reda på att jag gick under benämningen pastorn på jobbet. Och det hade ingen aning om. Men förlåtelsen hade ju en konsekvens. Eller det jag gjorde var ju tvungen att bli någonting av. Annars blir det inte bra. Och sen så är jag ju som jag är. Så jag var ju med i Libanon i kriget. Och då lärde jag mig folk hur de reagerar, hur de är. Så jag läser av folk ganska snabbt. Och så var jag, när vi kom ut i Tanzania 2013. Så hade jag lärt känna en gubbe uppe i Gilai i Masailand. Och han var en tvåbent hyena, som jag kallar dem. Han var inte speciellt ärlig och en dålig människa, kan man säga. Och han var så där, man visste inte vad man hade honom, kunde lika gärna få en kniv i ryggen. Och det kände jag direkt, så jag höll ett avstånd. Men han pratade engelska och han tyckte det var jätteroligt med mig. Och så här, och jag kände att nej, han försöker vinna terräng. Och så blev det så att det kom ut svenska gäster. Och vi satt på en restaurang ute i en bra ställe. Då kommer han där, den här gubben. Och sätter sig en bit bort. Och vi satt där och åt. Så kom, vad jassin då gör han här? Det har inte han råd med, tänkte jag. Jag vet inte vad han hade för ekonomi, men... Och så vinkade han på mig. Så de vinkade aldrig, säger jag. Så här. Och så gick jag dit och sa, vad ska du göra, säger han. Jag ska prata med den här gruppen och se vad han vill. Då säger han så här, jag vill låna 100 000 skilling till dig. Det är 500 spänn. Varför då? Jag behöver diesel så jag kommer tillbaka upp till byn. Och det är ungefär vad det går åt. Ja, inte allt, men det går åt en bra slatt för att komma dit. Och nej, jag lånar mig inte ut till dig, säger jag. Och jag tänkte, de här pengarna har jag fått. För jag ska ha för missionsarbete, så skulle vilja han ha de pengarna. Nej, tänkte jag, det blir inget med det. Nej, det får du inte, säger jag. Men jag måste komma hem. Ja, men, nej, det blir inte så. Så går jag och sätter mig och äter. Och den maten jag hade där på tallriken, den smakade inte gott. Den blev smaklös helt plötsligt. För den gubben, han sitter då tre bord bort där. Så säger den helige ande, du ska ge honom de där pengarna. Varför då? De har jag ju fått från människor som har skänkt för missionsarbete. Vad ska han ha dem? Gör så, sa han då. Och så fick jag den där brottningskampen igen. För jag är ju så eviten. Jag vill ju liksom få det på mitt sätt. Och så säger han heliga, nu gör du det bara. Ja, lika dit. Ja, så du får, jag kommer imorgon, så åker vi till en bensinstation och så tankar vi din bil. Då vet jag i alla fall att pengarna går till det, så det inte går till sprit. För han var rätt benägen av det också. Ja. Och så möttes vi, så fick jag fri i hjärtat. Smakade maten bra igen. Och så pep han iväg. Dagen efter så träffade jag honom och så tankade hans bil. Och så kom jag tillbaka upp till Gelai då. 16 mil upp i bussen. Då är han ju där. Ja, var har du pengarna? Nej, jag har inga pengar, sa han. Nej, det var det jag visste. Att han inte hade några pengar. Och det här, det fortgår hela 2014 när jag var där. På våren, på hösten. Inga pengar. 2015 håller samma, men då var han, då körde han inte där jag bodde, utan körde han långt bort. Så gick han långt bort, ville aldrig gå förbi mig. Och sen börjar den helige ande. Han är jättejobbig, den helige ande, när man inte gör som man säger. Så sa han så här, du ska efterskänka de pengarna. Hörde jag rätt? Efterskänka de pengar som jag har fått för missionsuppdrag, för att han är en skurk. Nej, du helige ande, sa, det gör jag inte. Ja, men det ska du göra, sa han. Och det gick. Det började 15. Och varje gång jag passerade hans hus så sa den helige ande, efterskänk. Och det visste jag sedan 2016 när jag åkte där ifrån Arusha. Att när jag kommer dit så kommer den helige ande säga att jag ska efterskänka det här. Det var jättejobbigt. Och sen tog jag reda på vad det hette på swahili och på engelska. Efterskänka. Och så gick det 2017. Och det var samma visa varje gång jag åkte förbi. Och jag stretade emot. Och 2018. På våren där så eller om det var 2019, jag vet inte. Men det var samma visa hela tiden. Så säger den helige ande en dag när jag klev in i det här lilla rummet jag bodde i. Nu ska du efterskänka de pengarna. Och då var det inte liksom, du kan väl göra det. Utan nu var det så. Jag tvärvänder, går ut på den här altan där vi satt. Du, Leiser, hur är det med den där gubben som snodde pengar för mig? Han ligger i sitt hus, nere i backen, döende i AIDS. Bra, så. Skriv ett brev. Skriv att jag, Mikael Ryfalk, efterskänker de pengar som han lånade 2014. Skriv det på swahili. Så åker vi dit, så. Och det är bråttom, så. Innan han dör. Och han plitar ihop det där brevet, så åkte vi ner lite. Kommer in där, då, på innergården där. Satt hela hans familj. Gubben ligger på en madrass på backen där. Bara ett skinn och ben. Och så ser de ju att jag kommer in. Alla vet ju att han har lurat mig. Det hade ju gått som en präriebrand. Alltså alla visste ju detta. Och så kommer jag in där. Familjen sitter. Det var knäpptyst. Mitt i natten eller på kvällen. 9-tiden. Och du kunde höra allting, för på kvällen hör du allt. Det var så tyst. Och så går vi in där och så säger han så här, missionären har skrivit ett brev till dig. Så fick han brevet ut till mig och så, som jag ska läsa, sa han då. Så läste han upp det att jag efterskänkte pengarna som han var skyldig. Då denne sjuke man sträcker upp sin hand upp mot mig och säger tack så mycket. Det var en väldig kraft han hade, sen sjönk han ihop. Och så sa Leise något på Masai till honom och så frågade jag bara, får vi be nu, så jag, till Jesus. Och allihop de här var ju hedningar och muslimer. Vi har en liten grupp av muslimer uppe. Och så ber Leise en formell bön och jag fick kraft och bad i Jesu namn att bryta den förbannelsen som de här religionerna hade över dem och över de här onda makterna, andemakter och allt, och så proklamerade jag Jesus i den boplatsen där. Så gick det väl ifrån, glad i hjärtat. Dagen efter så tar de honom, kör honom till sjukhuset och där dör han. Sista minuten, sista timmen i hans liv, så fick jag göra rätt för mig. Och jag hoppas ju då att Herren talade till honom och hela gänget där utav hedningar. Sen står det ett väldigt intressant ord i Markus. Markus 11:25. Och när ni står och ber, så förlåt om ni har något emot något. Då ska er himmelske fader förlåta er era överträdelser. Alltså, om inte jag förlåter min broder. Och jag läser innantill här. Då ska också er himmelske fader förlåta er era överträdelser. Alltså finns det en connection emellan. Om jag förlåter, så förlåter himmelens far. Och då står det inte så här. Om ni har en container med ogjorda saker mot någon. Nej. Om ni har något. Och hur mycket är något? Och det är ungefär som när maten är färdig, så säger han: kom in nu barn, vi ska äta, jag kommer snart. Hur länge är snart? Två snart och två strax, brukar jag säga. Men om du har något emot någon. Det är i stort sett ingenting. Men det är något. Alltså är det väldigt viktigt att allt vi har, som Herren pekar på. Och därför så är det så här, när vi blir frälsta och levt ett liv utan Jesus, så har vi gjort massa saker mot andra. Och jag Ertman pratade om det här, att han hade en broder i fängelse i Colombia. Och han hade ju slått ihjäl massa folk. Och rättvisan kom i kapp, så han fick sitta inne hela sitt liv. Och det var ju samhällets straff på honom och emot den familjen hade sårat och mördat anhöriga för. Och så blev han frälst. Och automatiskt trodde han att han skulle komma ut. Men linjen här var klar. Där var han förlåten. Men emot samhället var han inte förlåten. Men han skulle ha livstid. Efter 8 år kom han ut. För han hade skött sig. Han hade ändrat sin livsföring. Han hade ändrat hela sitt liv. Och då kom han ut. För det får en konsekvens, det vi gör. David och Batseba känner ni till. David, han var ju hemma. Han blev krigstrött, som man säger så fint. Han ville inte gå ut med sina kämpar ut i krig. Då var han hemma. Så gick han upp på taket och där fick han se en snygg dam. Så kallade han på henne. Och sen slog han ihjäl hennes man. För han trodde inte att han hade gjort, när han legat med Batseba, att det skulle synas. Men det blev sådd och skörd. Han sådde i henne som blev en skörd. Och han kunde inte hålla. Så tog han hem gubben, så skulle han gå in till henne. Så trodde han skulle kunna gömma. Om gubben går dit, så vill han ligga med henne. Och så syns det inte, för det är Urias barn. Men gubben låg på trappen, för han var krigare. Och sen blev det ju en konsekvens där. Barnet dog ju sen. Och då säger han sen att kommer Nathan dit, och så säger han att berättar en berättelse. Det var en rik man som hade massor av får. I samma stad bodde en man utan får. Han hade bara ett. Och det fåret där bodde hos honom. Det åt vid hans bord och bodde i hans knä. Bodde inne hos honom, i hans säng. I familjen. Då kom det en resande. Då tog inte den rike mannen ut av sina får. Då tog han den fattigmannens får. Så slaktade han det. Och då blir ju David ursinnig. Så han ska betala 100-falt tillbaka. Då säger Nathan: du är den mannen. Du är den mannen. Då säger han också, säger Herren till David: om du hade velat haft mer. Jag har gett dig hela din gamla konungs familj har du fått. Om du ville haft mer, så hade jag gett dig det. Varför tog du Urias? Honom har slått ihjäl. Konsekvensen blev att det blev strid i hela Davids familj. Och Urias och Davids första barn dog. Sen fick de ju Salomo. Batseba sa man då. Fick väl, det var en församling i Tanzania. I en stad. Och då bestämde ledarskapet, biskoparna som vi kallar dem, i Dar es Salaam, att i den stan skulle de ha en församling till. Så de tillsatte en pastor som kom till den stan. Och han började där. Och alla ville vara med i den nya församlingen. Så han tappade ju de här som var, hade lite mer inkomst än de andra som hade något mer. De gick, och ungdomarna gick till den nya församlingen. Det var mycket häftigare, en ny pastor. Och gräset var grönare på den sidan. Och då säger den här pastorn, jag blev så bitter. Inte på att medlemmarna gick, men på ledarskapet. I Stockholm. Nej, i Dar es Salaam. Han blev så bitter på dem. Så han blev så sjuk. Han blev så sanslöst sjuk. I den här processen som var. Så att så åker han till Dar es Salaam. Och där var en indisk doktor. Så säger han så här, den indiska doktorn som inte har något med vår Gud att göra. De problem du har i din kropp. Finns ingen, du är helt frisk i kroppen. Det är ett andligt problem du har, sa han bara. Du kan åka hem nu, sa han bara. Och då fattade han ju vad det var. Så då så kallade han upp de här bröderna ifrån Dar es Salaam. Hela ledarskapet in i församlingen där. Så sitter de där, så ställer han sig framför. Jag vill be om förlåtelse. Nej, men det är vi som ska be dig. Nej, det är alltså. Det är jag som ska be er om förlåtelse för mina tankar emot er. Den bitterhet jag har känt på att ni startar en kyrka där borta har gjort att jag har fått de här sjukdomarna. Så jag vill ha förlåtelse från er. Och de enades där i en underbar förlåtelsesamling där de fick förlåta varann. En månad efter var gubben helt fri. Det fanns inga sjukdom på honom. Men förlåta är också ett val. Jag kan välja att inte göra det. Och då får jag bära på allt det här. Något eller mycket. Gud har annorlunda vägar som vi inte förstår. Men vi ser ju, idag är vi här. Vi vet vad vi gjorde på morgonen. Vi gick upp och vi tog oss hit. Nu vet jag vad jag gör, för nu står jag här. Om 5 minuter så vet jag inte vad jag gör. Så är det ju. Vi har ingen koll på framtiden. Men Herren ser alltihop. Han vet hela planen. Och då tycker vi ibland när vi tittar, oj, 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 vad konstigt det blev. Ja, men när du tittar bakåt sen så har Herren lett dig på vägar som har hjälpt dig. Fast då tyckte vi att de skärpte. Så att om vi ber och tror på det vi ber, så Herren har bara goda vägar för oss. För han är bara han är en god Gud. Han säger inte, han står inte med knutbiska och slår oss. Det är den onde som gör det. Jesus, han slår aldrig. Så min fråga idag är ju, vad är du? Och Guds fråga är också det. Hur har du det? Jag har inte med det att göra. Utan du, i ditt hjärta. Om du har något oförlåtet med någon. Och då säger han, men han är ju död. Ja, men Jesus lever. Och vill du förlåta den personen retroaktivt för det de har gjort mot dig? Det var så här att en mentor till mig i Tanzania. Han, en dansk broder. Han kom till Tanzania 54. Han jobbar med försoning i församlingarna. Alla församlingar, det är ju då ortodoxa, det är ju anglikaner, det är pingstvänner, det är lutheraner. Alla har han samlingar för. Så han har samlat ungefär 1000 pastorer i veckan och har sådana här möten med, försoningsmöten. I ett av de här så säger han så här bara, att jag känner att jag ska göra något som jag aldrig har gjort förut. Så. Jag vill be er om förlåtelse. För vad vi som missionärer har gjort emot er. Oförstående, kulturmässigt, vad den är, sån. Så har vi sårat er och gjort mycket fel emot er. Och kolonialmakten, både den tyska och den engelska, var brutala mot de svarta. Jag vill som representant för den vita rasen ber om förlåtelse. Kan ni tänka er att göra det? Att ni förlåter mig och min ras för vad vi har ställt till för er. Och medan han pratar så hör man hur kvinnor nere i bänkarna börjar gråta högt. För de gråter inte som lite snyft sådär, utan de grät högt. Det hördes liksom bara hur det ekade när de gråter. För de var så tagna utav att han som representant för den vita rasen ville be dem om förlåtelse. Och sen så blir det en försonings mellan, det var ju många vita där, mellan de vita och de svarta, så blir det en försoningsuppgörelse, om man kan säga förlåtelsestund, där folk ligger utslagna på marken och gråter hejdlöst. Och Guds ande bara helar hela situationen. Och det är de anglikanska och lutherska prästerna och pinsarna som inte kunde träffas förut, står och håller om varandra och ber varandra om förlåtelse för det man har sagt och tänkt. För Gud läser våra tankar. Och där blev det en sån oerhörd stund, sa han, inför Herrens ansikte. Där allting blev förändrat. Så man kan förlåta retroaktivt. Jag kan inte säga förlåt till min far. Han finns inte längre. Han finns i himlen. Och du kanske också har en anhörig som du känner att det här har varit dumt som hände. Men vi får göra det för Herren. Han har hela perspektivet. Och vi kan förlåta dem som vi, om vi av hjärtat vill förlåta. Men det är en viljesak. Och är du villig att göra upp med Herren, så är han där och bara tar emot dig. Herre, du som är och bor i ett ljus dit det inte kan komma. Men när jag tänker att ditt ljus kan få komma ner här idag, Jesus, så du kan bara, vi kan få komma upp i ditt knä, Jesus, och sitta där och bara känna din förlåtelse. Och Jesus, när vi har fått din förlåtelse så kan vi förlåta andra, Jesus. Herre, och du är så stor så du förlåter retroaktivt. Om det är någon som inte kan nå Jesus, så kan vi säga i mitt hjärta, jag förlåter den personen. Jag förlåter mamma, jag förlåter pappa, jag förlåter syster, broder. Vad den är, Jesus, så kan du, Jesus, befria den personen ifrån det här som de bär på, Jesus. För det står att vi får lägga allting till dig. Allt får vi lyfta av. Oket, Jesus, det lyfter du av. Och så ger du dem ett annat ok. Och det står att ditt ok är lätt. Jesus, jag ber om välsignelse över gruppen här, Jesus. Jag ber också att din nåd, Jesus, ska flöda. Och att våra hjärtan får vara rena, Jesus. Herre, när du talar till oss, Jesus, under nattens timmar, när du visar oss saker som du vill att vi ska göra upp, så Jesus, låt dem inte vara så tröga som jag har varit, Jesus. Utan låt dem verkligen känna att de kan göra det här snabbare. Tack, Jesus, för att du är här. Tack för församlingen här. Tack för vännerna. I Jesu namn. Amen.